السلام عليكم. اسكبر ان شاء الله تعالى. اكبر ديريكت كورونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الانسان في كبد. ايحسب ان لن يقدر عليه احد. يقول اهلكت مالا لبدا. ايحسب ان لم يره احد. ايحسب ان لم يره احد. الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vi fortsätter med tafsir av Al-Quran Al-Karim. Och vi har kommit fram till surat Balad, surat 90, som består av 20 verser och den sändes ner i Mekka. Allah subhanahu wa ta'ala börjar denna sura efter Bismillahirrahmanirrahim och säger La uqsimu bihadha al-balad. Yani uqsim bihadha al-balad. Jag svär vid den här staden. Och la betyder här inte att jag svär inte, utan det använder man för att betona. Jag svär vid den här staden. Och denna stad som Allah subhanahu wa ta'ala svär vid, det är Mekka. Så Allah svär här vid Mekka. Mekka är, inshallah wa ta'ala, enligt den korrekta åsikten, världens bästa och heligaste stad. Och den mest älskade staden hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och man kan ju säga att de kända städerna som är heliga, det är Mekka, Medina och Jerusalem. Och det finns lite olika åsikter om vilken som är bäst, Mekka eller Medina. Men det som verkar vara korrekt är att Mekka är bättre. För att profeten alayhi wasallam, han sa att en bön i Mekka motsvarar 100 000 böner på en annan plats. Och en bön i Medina motsvarar 1000 böner på någon annan plats. Och i Jerusalem finns en hadith som säger 500 och en som säger 250. Så Mekka är världens bästa stad och den mest älskade staden hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och då profeten alaihi salam gjorde hijra, utvandrade från Mekka till Medina, så vände han sig, när han hade lämnat Mekka bakom sig, han vände sig mot Mekka och så sa han att sannoliken så är du den mest älskade staden till mig. Och om det inte vore så att ditt folk hade förvisat mig, så hade jag stannat. Så Mekka är den bästa och den heligaste staden som finns på hela jorden. Och det är också den staden där världens första moské byggdes. Det sades att grunderna till denna moské lades av profeten Adam a.s. Och sen blev profeten Ibrahim beordrad att bygga denna moské på nytt. Så han byggde den tillsammans med hans son Ismail a.s. Och Allah säger också men dakhala fihi kana aminan, att den som går in i Mekka kommer vara säker eller under beskydd. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala wa anta hillun bihadha albalad, och du Muhammad sallallahu alaihi wasallam är boende i denna stad. ordagrant, och du är boende i den här staden. Och här finns det lite olika tafsirat. Ibland finns det väldigt många åsikter. Och Koranen som jag har gått igenom kan ibland i en och samma vers ha flera betydelser. Och det är också ett av miraklerna av Koranen, att den har så många olika tolkningar och betydelser. Inte som vissa säger att det kan tolkas på ett, vad kan man säga, ett modernt sätt som passar in i, ja, som passar överens med väst och sånt. Det är inte det vi menar, utan vi menar att en vers kan betyda flera saker som är i enlighet med islam. Och vi ska till exempel nämna ett exempel här. Det sades: "Wa anta hillun bi hadha al-balad." Och du Muhammed är boende i den här staden. Att Allah svär vid Mekka. Och sen så nämner han att han svär vid Mekka då profeten Muhammed s.a.w. är i Mekka, vilket ökar staden i ära. Förstår ni? Den blir ännu bättre. Inte bara att den är bäst, utan han svär vid den då Muhammed s.a.w. var i Mekka, vilket gör den ännu bättre. Och inte hellon, än du är boende i Mekka. Det här är en förklaring. En annan förklaring: "Wa anta hillun." Ni vet ordet hill kan också betyda halal, tillåtet, motsatsen till haram. Och Mekka kallas ju för också haram, Masjid al-Haram, att det är förbjudet att göra vissa saker. Det är förbjudet att döda djur, det är förbjudet att kriga och så vidare i Mekka. Så Mekka är förbjudet. Men då sägs det i tafsir: "Wa anta hillun", yani anta Muhammad, du Muhammad, det är halal för dig att strida i Mekka. Allah tillät för dig att strida en stund av en dag. Och det var Amul Fath, det åttonde året av hijra, då profeten a.s. kom tillbaka till Mekka segerrik och erövrade Mekka. Allah tillät för honom att strida den här korta stunden. Som det har nämnts i Bukhari, där profeten a.s. han säger: "Inna hadha al-balad harramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal-ard fa huwa haramun bi hurmati Allah ila yawm al-qiyamah." Sannoliken så har Allah förbjudit den här staden, alltså han har gjort den helig, den dagen han skapade himlen och jorden. Så den är helig på Allahs beordring fram till domedagen. Man får inte hugga ner dess träd, tills han sa och Allah, wa innama ahallat li sa'a min an-nahar, och Allah tillät mig att strida en stund av en dag, och sen har dess helighet kommit tillbaka fram till domedagen. Så den är lika haram idag som den är, som den var igår. Så berätta för de som inte har hört. Yani alltså att han fick tillåtelse att strida en kort stund av en dag, men det kommer aldrig mer vara tillåtet för någon att strida i Mekka fram till domedagen. Och det är också ett bevis på att Mekka är och kommer att vara Darul Islam. Och den dagen då profeten a.s. erövrade Mekka, Yom al-Fath, som ni kan läsa i surat al-Fath, var också en mycket stor dag. Den dagen renades Mekka från alla statyer. Och en mushrikin blev besegrade. Och det förvandlades från ett land eller stad av kyrk och kuffer till en stad av iman och tawhid. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa walidin wa ma walad." Allah svär vid fadern och hans avkomma. Och här finns det också lite olika förklaringar. Allah svär vid fadern och hans avkomma, hans barn. Vissa säger, och inshallah ta'ala kanske det som är mest korrekt, att det betyder alla fäder och alla barn. För det här är ett tecken från Allah subhanahu wa ta'ala. Att han skapar en sån otrolig skapelse som människan. Från en liten droppe. Som kommer ut från fadern. In i modern. Och kommer ut. Och är så komplett som människan är. Så perfekt. Det här är tecken, eller hur? Fadern och hans avkomma. Det är generellt. Och även djuren. Deras avkomma. Hur Allah subhanahu wa ta'ala skapar ett djur. Från en liten droppe. Eller en människa. Det är helt otroligt. Det här är tecken. Det här är en förklaring. Andra säger att det är Adam och alla hans barn. Att Allah svär vid Adam och alla hans barn. För att Adam bodde också i Mekka. Sägs det. Så då har med själva texten att göra då. Att Adam också bodde i Mekka. Och sen så kom hans barn. Det sägs också att det är Ismail. Eller afan Ibrahim. Och hans barn då Ismail. Som också bodde i Mekka. Och vi kan se att allting omfattas av den här versen. Men generellt så är det ändå, gäller det allt som har fötts och dess fader. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ. Vi har förvisso skapat människan i hennes vedermöda. Alltså motgångar. Och svårighet. Vi har skapat människan med motgångar och svårighet. Hon möter ständigt svårigheter i sitt liv som hon bekämpar. Människan möter ständigt svårigheter i hennes liv som hon måste bekämpa och sträva mot. Människan måste ständigt kämpa och utstå motgångar och svårigheter i hela sitt liv. Från det att hon föds tills det att hon dör. Och inte bara då. Då kommer människan fortsätta att möta motgångar och svårigheter. Vid döden, i graven, på återuppståndelsen, på domedagen. Och sen, om personen får gå till helvetet. Men om hon får gå till paradiset så tar dessa svårigheter slut. Så personen måste ständigt sträva med motgångar. Och han måste också även sträva med den ondskan som ibland kan finnas i han själv. Att människan ibland uppmanar sig själv till att synda. Då måste han avhålla sig själv från synder. Det är svårt ibland. Och som Ibn Taymiyyah säger, det är extra svårt. Om du bor i ett samhälle där det finns mycket synder. Mycket orättfärdiga människor. Och du är nästan unik. Du är sällsynt. Eller hur? Du är sällsynt, det finns inte många av din sort. Så folk kollar konstigt på dig. Folk pratar konstigt om dig. Då måste du kämpa ännu hårdare och vara ännu starkare. Så människan möter ständigt dessa motgångar. Och Al-Hassan, han sa att människan kämpar mot, bekämpar både detta liv och nästa livs motgångar. Och Sa'di säger i hans tafsir: vad som kan menas med versen är alla de motgångar som människan måste möta i detta liv. I livet, mellan detta liv och nästa och på nästa liv. Och att människan måste sträva i gärningar som kommer att rädda honom från dessa motgångar. Och ge honom en utgång eller en utväg och ett lyckligt liv. I all evighet. Alltså att komma till paradiset. Och om han inte gör det. Så kommer han fortsätta. Att bemöta dessa motgångar och svårigheter. I all evighet. Och versen kan också betyda: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ. Att vi har skapat människan på bästa sätt. Att människan klarar av att möta dessa svårigheter och motgångar. Och fast att han gör det så är han inte tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala för alla de goda saker han har fått från Allah. Utan han är högmodig, förnekar de välgärningar han har fått av Allah. Och han är högmodig mot sin skapare. Vilket bevisar hans okunnighet och hans orättvisa. Och därför tror människan ibland att han kommer att vara så här för evigt. Ja? Att han är så stark, han är så ung. Jag har mina rikedomar, jag har mina styrka, min pengar. Ingenting kan besegra mig. Vissa människor tänker så här. Och då svarar Allah på den här grejen i nästa vers då han säger: "Ayahsabu an lam yaqdira alayhi ahad." Tror hon att ingen någonsin ska kunna få makt över henne? Eller hur? Tror den här människan som är så frisk och stark och rik att Allah inte har makt över henne? Självklart så har Allah makt över människan. Och sen skryter också människan i hur människan har slösat pengar i haram saker för att tillfredsställa sina lustar och begär. Som Allah säger: "Yaqulu ahlaktu malan lubada." Hon säger skrytande: "Jag har slösat stora summor med pengar." Alltså i förbjudna saker. Och vissa säger till Tafsir: "Jag har slösat stora summor med pengar i att knäcka Muhammed sallallahu alaihi wasallam eller att liksom motstrida hans da'wa." Och här säger Allah också den fayda att den här människan som skryter säger: "Ahlaktu malan lubada." Jag har slösat stora summor pengar. Och människan använder det här ordet ahlaktu. Halaka betyder typ att man har, jag har förgjort de här pengarna. Varför? Sheikh Saadi han säger: "Alltså jag har slösat otroligt mycket pengar. Och då han slösade dem på shahawat wal ma'asi, på synder och lustar, så kallade Allah detta för ihlaken." Varför? För han kommer inte att ta någon nytta av dessa pengar som han har slösat. Och de kommer inte att gynna honom. Alltså de kommer inte komma tillbaka till honom med belöning. Utan han kommer endast att ångra sig och känna sig som en förlorare på domedagen. Och han kommer att vara utan någonting alls. Till skillnad från den som spenderar sina pengar i lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. I det som är gott. För den här personen, han har gjort tijara. Han har gjort handel med Allah subhanahu wa ta'ala. Och kommer att få mångfald i belöning av Allah subhanahu wa ta'ala för det han har spenderat. Och vissa nämner också här i tafsir: "Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad." Som al-Hasan: "Tror människan att Allah inte kommer fråga honom om hans pengar? Var han har fått dem ifrån och vart han har spenderat dem?" Som i hadithen att en människas fötter på domedagen kommer inte att röra sig förrän han frågas fem frågor. Och två av dessa frågor är: var har han fått sina pengar ifrån? Halal eller haram? Och vad har han spenderat dem på? Halal eller haram? Så tror människan att han ska slippa det här? Nej, han kommer att frågas på domedagen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala efter det att han nämnde att den här personen har slösat sina pengar: "Ayahsabu an lam yarahu ahad." Tror hon att ingen har sett henne? Alltså tror människan inte att Allah har sett henne? Att människan inte kommer att ställa sig svars för det hon har gjort, vare sig det är stort eller litet? Sannolikt så har Allah sett henne. Och han har skrivit ner allt vad hon har gjort. Då han har skickat hans två änglar, Al-Kiram Al-Katibin, de ärade skrivarna, som skriver ner allt det som människan gör, vare sig det är gott eller ont. Och sen påminner Allah subhanahu wa ta'ala människan om några av de otroligt stora välsignelser hon har fått. Hörsel och syn och förmågan att kunna tala. "Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn." Har vi inte gett henne två ögon och en tunga samt två läppar och vi har klargjort för henne de två vägarna. Att människan har fått ögon som han kan se med och en tunga och två läppar som han kan tala med. Det här är någonting som borde få människan att tänka att han som har gett mig dessa ögon och den här tungan, han är kapabel till att återuppliva mig på domedagen. Det här är någonting mycket, ett mycket stort tecken att människan kan se. Och speciellt idag då vi vet hur ögat är uppbyggt. Det är helt otroligt, eller hur? Om bara en liten del fattas, med linsen och pupillen och allting. Jag är inte så insatt, men om ni kollar, det är helt otroligt. Om en liten sak fattas, man är blind. Så man fått, vem har fått allt det här? Att ha ett sånt samspel. Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Det borde få människan att tänka efter. Att tacka Allah för de här välsignelserna. Och att använda dem i det som gör Allah nöjd. Och det här är en viktig grej. Du har fått en ni'ma från Allah. Hur ska du tacka Allah? Genom att använda den på rätt sätt. Inte använda dem i att synda. Och tal. Hur luft kommer ut från lungorna. Går igenom halsen. Och formar ljud. Beroende på vart man stoppar tungan eller läpparna och sånt. Det är helt otroligt. Eller hur? Allah har särskilt människan från resten av djur. Med att han kan tala. Det här är något som människan borde tacka Allah för. Och inte vara otacksam. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَدَيْنَاهُ نَجْدَيْنَ. Och vi har klargjort för henne de två vägarna. Gott och ont. Och här när Allah säger وَهَدَيْنَاهُ. Det kan också förstås som att vi har väglett människan till de två vägarna. Och vad som menas här är hidayat al-irshad wal-bayan. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat människan med fitra. Naturlig tro på att det finns en skapare. Men för att människan ska få detaljerad vägledning så behöver hon uppenbarelser. Och profeter. Som berättar vad som är halal, vad som är haram, hur man ska be och så vidare. Så Allah har väglett människan genom att sända profeter och sända uppenbarelser. Och klargjort för människan vad som är rätt och vad som är fel. Och sen har han gett människan ett fritt val. Allah har gett människan ett fritt val. Det här är en slags vägledning. Men vem är det som väljer att gå rätt väg? Det är endast de som får hidayat al-tawfiq. De som Allah särskiljer med att han låter dem välja rätt väg. För han har sett att dessa människor är uppriktiga i deras sanningssökande. Så han låter dem välja sanningen och vara fasta på sanningen. Så de säger att det finns två sorters vägledningar. En där man klargör och bevisar. Som du pratar med någon till exempel och säger du borde bli muslim, islam, sanningens religion och så vidare. Det här är en slags vägledning. Men han kanske inte blir muslim. Men om han har blivit muslim, då har han fått den kompletta och den totala vägledningen från Allah subhanahu wa ta'ala. Han har fått tawfiq från Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah har klargjort gott och ont, vägledning och villfarelse. Och det här nämns också i Koranen. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ وَكَذَلِكَ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Att på så sätt klargör vi de kriminella eller de otrognas väg för att klargöra våra tecken. I surat al-An'am. Allah nämner i den här versen att han har klargjort de otrognas väg. Han har visat, det är ofta när vi läser Koranen tänker vi på de rättfärdigas väg. De rättfärdigas attribut och egenskap. De som fastar, de som ber, de som delar med sig av sina pengar, de som talar sanning. Men Allah har också klargjort vägen av de orättfärdiga, av syndarna. Vad de har för slags egenskaper. Att de ljuger, att de är snåla, att de sviker och så vidare. Så Allah har klargjort för människan rätt och fel. Och gett människan ett intellekt som människan själv kan välja. Naam. Så Allah har klargjort vägen för människan. Men många människor väljer att ta en annan väg. Och följer istället sin hawa. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i nästa vers. فَلَقَتَهَا مَلْعَقَبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَقَبَ. Men hon skyndar sig inte att träda fram på den branta stigen. Och vad ska få dig att inse vad den branta stigen är? Det sägs här att Al-Aqaba i den här versen, det är ett berg i helvetet. Andra säger det är en bro över helvetet. Och andra säger det är 70 grader i helvetet, alltså 70 nivåer i helvetet. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala hur människan ska rädda sig själv från den här vägen. Alltså människan får välja mellan rätt och fel. Men många människor väljer att gå fel väg, för de följer sin hawa. Men hur, Allah kommer sen att nämna hur människan istället ska rädda sig själv från den här vägen. Genom tro, iman, sabr, rahma och göra goda gärningar. Ja. Så som Ibn al-Jawzi säger, فَهَلَّ فَعَلَ هَذِي الْأَشْيَا لِيُجَازْ بِذَلِكَ الْعَقَبَ فَيَكُونُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَى عَدَوَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Så om människan bara hade gjort dessa saker som kommer nämnas, så skulle det vara bättre för människan, så att hon räddas ifrån den här stigen som då leder till helvetet, som många människor har gett sig in på. Och vad är då den här vägen som räddar människan och leder människan bort från helvetet? Det är faqq och raqaba. Och det här är några exempel. Att befria en slav. Aw it'amun fi yawmin dhi masghaba. Eller att skänka mat under en dag av hungersnöd. Åt en faderlös släkting. Eller åt en fattig i behov. Samtidigt som hon, människan, är en av dem som tror och uppmanar varandra att ha tålamod. Samt uppmanar varandra att visa nåd. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala, faqq raqaba. Att fria, befria en slav. Förr i tiden fanns det slavar. Det fanns inte så länge sedan. Till och med för 70-80 år sedan fanns det slavar. Och det är ett system som även islam har satt regler för hur man ska behandla slavar och så vidare. Och i vissa tillfällen så måste man befria en slav om man har gjort en synd och så vidare. Och att befria en slav i islam, en troende slav, ger otroligt mycket belöning. Profeten alaihi salatu wassalam, han har sagt att den troende, eller den människan som befriar en troende slav, kommer Allah att befria från elden. Alltså, han befriade slaven. Allah kommer att befria honom från elden. Med varje kroppsdel. Alltså han befriade slaven, hans armar, hans ben. Allah kommer att befria hela den troendes kropp från elden. Om han då befriar en slav. Och det här, det kan vara på två sätt. Antingen att du själv äger en slav. Eller flera slavar. Och du säger till slaven, du är fri för Allahs skull. Gå. Det här är en sak. Eller någonting som i islam kallas för al-mukatabah. En slav i islam kan också köpa sig själv fri. Han har ett värde beroende på ålder och så vidare. Styrka och vilka saker han kan. Mm. Så han kan köpa sig själv fri. En slav kanske, de är dyra också. Slavar är dyra. Vissa är värda 100 000, vissa kanske flera miljoner. Så hans ägare har honom som en slags vara. Och om han jobbar på kvällen och samlar pengar, samlar ihop 100 000 till exempel, om han är värd det, så kan han köpa sig själv fri. Då kan man också fria den här slaven genom att ge honom de här pengarna. Här är 100 000, gå och köp dig själv fri. Som vissa av sahaba brukade göra. Så på så sätt befriade man också slavar. Och faqq och raqaba, en till sak som faller in under det här, är att fria muslimska fångar. Ibland så blir muslimer fångar hos icke-muslimer. Och de kräver en lösensumma. Så de är också i fångenskap och behöver befrias. Att skänka de här pengarna är också någonting mycket nobelt. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Eller att skänka mat under en dag av hungersnöd. eller att skänka mat under en dag av hungersnöd åt en faderlös släkting. Generellt så uppmuntrar islam till att skänka mat. Men om det är under hungersnöd så är det ännu bättre. Inte bara för personen utan för dig. Och det här är mycket svårt, att en person som har det kärvt, att han delar med sig. Ni vet, det här är den bästa sadaqa. Att du ger fast du nästan inte har någonting själv. Som profeten Muhammed s.a.w. kana yu'ti man la yakhsha al-faqr. Han gav på ett sätt som bevisade att han var inte rädd för fattigdom. Wa kana la yudakhiru shay lil-ghad. Han brukade inte spara någonting till morgondagen. För han hade fullt tawakkul på Allah subhanahu wa ta'ala, att Allah ska försörja honom. Och han, som Anas ibn Malik sa, då han frågades, sa aldrig nej. Aldrig sa han nej om någon kom och frågade honom. Om han hade, han gav. Om han inte hade, han gjorde dua för personen. Eller tog personen till någon annan som kanske hade och försökte tillfredsställa personen. Sallallahu alaihi wasallam. Vi masgaba. Ibrahim al-Nakhai, en man från Tabi'in, han sa fi yawmin at-ta'amu fihi aziz. På en dag då maten är mycket kär till dig. Ja, du har bara lite mat och du ger bort den. Det här är ett bevis på att du har iman. Därför kallas också det här för sadaqa. Sadaqa, för det är yusaddiq ma fi qalbika. Sadaqa, att skänka pengar till fattiga, kallas för det här sadaqa, typ ett bevis på att personen är sanningsenlig. Du vet, sidq, sanning. Att skänka pengar är ett bevis på att personen är sanningsenlig i hans iman. Det bevisar vad som finns i hans tro. Sadaqa, att han tror på Allah, hans belöning. Och att Allah kommer ge honom något bättre och något nytt. Så att skänka av det som han håller kärt är ett bevis på iman. Som Allah säger i surat Ali Imran. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Ni kommer inte att nå fromhet förrän ni spenderar från det som ni älskar. Inte bara att ni ger. Ibland, om någon kommer och vill ha någonting, vad brukar du ge? Det bästa eller sämsta du har? Eller det som är mitt emellan? Hur många av oss, ärligt talat, skulle ge det bästa han har? Ja? Någon har inga kläder. Vem skulle skänka sin bästa jacka, sina bästa byxor, sin bästa tåg? Du går och kollar i källaren och tar fram någonting gammalt och skänker. Eller hur? Det är så vi är. Men den här versen kom ner, att ni kommer inte nå framhet förrän ni skänker från det ni älskar. Vad sa sahaba? Det var en av sahaba, jag tror Abdullah ibn Omar. Han sa, wallahi, det som är mest kär till mig, det är den här trädgården. En mycket fin trädgård. Han sa, jag skänker den för allas skull. Direkt, så fort versen kom. Allah mustam. Så, man ska dela med sig av det man har till de fattiga. Och det tyder också, bevisar också på att personen ger nästa liv företräde. Eller hur? Att han vet att det som är hos Allah, det är bättre. Ma inda Allahi abqa, det är bättre. Det som finns kommer försvinna. Och om jag ger, jag får 10-falt, 100 gånger, 1000 gånger mer av Allah subhanahu wa ta'ala. Vi sa i hadithen att en daddel kan växa hos Allah subhanahu wa ta'ala tills det blir stort som berget av Uhud. Flera kilometer stort av hasanat. Ja? Så personen som ger, han säger, ta. Han bryr sig inte. Det bevisar att han tänker mera på akhira än dunya. Eller hur? Och som den vackra berättelsen som är relaterad till versen i surat al-Hashr. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ. Att de delar med sig även om de själva typ blir lidande. Den här versen sändes ner gällande en man av sahaba som tog emot profetens gäst alaihissalatu wassalam. Det kom en man som var fattig, jag tror han var resande också, och profeten alaihissalatu wassalam, han sa, vem ska ta hand om den här mannen? Så en av sahaban sa, jag. Och han tog hem honom, och han hade fru och barn, och så sa han, ge honom mat. Och hans fru sa, men vi har bara mat till våra egna barn, det enda vi har, det kommer inte ens räcka till oss alltså. Så han sa, ge honom maten i alla fall. Och sen så släckte de lampan och låtsades äta. De satt och drog skedarna typ i skålen. Så att det lät som att de åt. Så att gästen inte skulle skämmas över att de inte hade någon mat. Subhanallah. Och sen sände Allah ner den här versen dagen efter. Och profeten som nämnde att Allah för, vad säger man? Han tyckte om vad de hade gjort. Ja? Allah mustan. Vart är vi någonstans? Så att skänka mat är också någonting väldigt bra. Inte bara pengar och kläder utan mat. En man kom till profeten salam, och frågade vilken islam är bäst. Och då så sa han it'am och ta'am och ifsha och salam. Att du matar de behövande självklart. Och att du sprider salam till de som du känner och de som du inte känner. Så att mata, och det finns många andra hadither också, är någonting väldigt fint i islam. Att man skänker pengar eller att man ger mat till behövande människor. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala yatiman dha maqraba. Att man skänker mat åt en faderlös släkting. Och det här är ännu bättre. Inte bara att du skänker mat, utan du skänker mat åt någon som är fattig. Och han är faderlös, han är yatim och han är din släkting. Ja. Och det har nämnts i en hadith i Ahmed och Tirmidhi att skänka sadaqa till en miskin, det räknas som en sadaqa. Och om han är släkting så är det två sadaqa, eller det är två belöningar. För det är både sadaqa och sila. Familje, att man håller familjebanden, familjerelationen. Så man får dubbel belöning om man ger sadaqa till sina behövande släktingar. Och det är kanske ett fel som vissa gör, att de ofta kanske skickar pengar till fattiga. Det är bra, mashallah. Men han har egna släktingar som är i behov. De har mest rätt att ta del av den här sadaqan. Och de är dina egna släktingar. Tänk på det. Au miskinen dha matraba. Eller åt en fattig i behov. Man skänker pengar åt en nära släkting som är föräldralös. Eller åt en fattig som är i behov. Alla använder det här ordet miskin. Vem är fattigast? En fakir eller en miskin? Ja? Fakir? Vad säger ni? Vi ska se den här versen bevis på att miskin är fattigare. I alla fall, fakir är fattigare. För alla nämner i surat al-Kahf. Om de personerna vars båt blev förstörd av Khidr. Han kallade dem för mesakin. De var fattiga, mesakin. Fast de ägde någonting. De ägde en båt. Och den som äger en båt, han är inte helt fattig. Men de säger, den som äger någonting, men det räcker inte för att försörja sig själv och sin familj tillräckligt. Okej? Okay? Så fakir är mera i behov än miskin. Men de kallas också för mutaradifat, kan man säga, på arabiska synonymer. Om man nämner ordet miskin så menas det med det ordet fattig, fakir. Om man nämner fakir så menas det miskin. Men om man nämner dem tillsammans, då blir miskin mindre fattig än fakir. Okay? Det är som el-iman wal-bir, el-taqwa wal-bir. Kan betyda samma sak. Men om de nämns tillsammans så betyder de olika saker. Lite mer detaljerat kan man säga. Så i alla fall, Allah nämner den här versen. Au miskinen dha matraba. En fattig som är i behov. Och ordet matraba kommer från ordet turab, från jord. Och det sägs att han kallas för det för att han har inget annat att fylla sina händer med än jord. Och vissa säger för att han är så nära jorden. Typ han är utslängd hemifrån och ligger nästan på marken. Eller hans enda hem, det är jorden. Därför kallas det för el-matraba. Så han är väldigt mycket behov av att man hjälper honom. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. Samtidigt som människan då är en av dem som tror och uppmanar varandra att ha tålamod samt uppmanar varandra att visa nåd. Alla nämner de här goda gärningarna. Och sen nämner han att människan har tro. Och tro är ett villkor för att de här gärningarna ens ska accepteras, eller hur? För att goda gärningar ska accepteras så måste man vara muslim. Man måste ha iman. Och gärningarna måste vara i enlighet med profeten Sunna, alaihissalatu wassalam. Alla accepterar inte från en kafir. Och accepterar inte heller det som en person gör när han gör bidda. Noll belöning. Och han kanske till och med får synd på sig. Så personen har iman. ثم كان من الذين آمنوا. De tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Domedagen, profeterna, böckerna, änglarna, allting tror de på, som de måste tro på. Och samtidigt som de tror, ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. En annan fin egenskap som de har är att de uppmanar varandra att ha tålamod och uppmanar varandra att ha rahma. De troende beordrar varandra och uppmanar varandra med tålamod. Som Allah också nämner i surat Al-Asr. Wal-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bil-sabr. De som tror, hela mänskligheten är vilse förutom dem som tror och gör rättfärdiga gärningar och beordrar varandra med sanningen och beordrar eller uppmanar varandra med tålamod. För om man är en troende människa och man påbördar och beordrar med det goda så kommer man att få motgångar och då måste man ha tålamod. Och de säger att tålamod är i tre saker. As-sabr är i tre saker. Man ska ha tålamod i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Till exempel att göra salah. Varje dag i 60 år till exempel. Du ska leva 70 år till exempel. 70-80 år. Att göra salah varje dag i 60 år, 50 år. Fem gånger om dagen. Det kräver sabr, mujahada. Att du kämpar och strävar och krigar. Vilket kräver tålamod, eller hur? Att du inte ger upp. Att när du ligger där på morgonen. Och bara, en palla. Då har du gett upp. Då har du inte den här sabr som du behöver för att fortsätta din kamp. Så man ska ha sabr i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och sabr an ma'asillah. Och sabr i att hålla sig borta från synder. Och det här är kanske nästan ännu svårare. När du ser en synd framför dig, du lockas till en synd, att du säger nej, det är haram, jag har tålamod, Allahs belöning är större, Allahs straff är hårt. Du har tålamod. Inte bara en gång. Utan ständigt, kontinuerligt. Det här kräver också tålamod, eller? Det är ingenting lätt. Det kräver en slags mujahada, en slags uppoffring. Och sen sabr i att acceptera ödet. Al-Qadr. Vad som än händer dig, så säg Qadr Allah. Alhamdulillah. Allah har bestämt det här. Det är Allahs öde. Jag accepterar. Jag är nöjd med det. Vare sig du har det bra eller motgångar. Allt är ödet. Acceptera vad som har hänt. Sjukdomar. Någon släkting dör. Du förlorar din egendom. Vad som än händer. Ha sabr. Ha tålamod. Och ge inte upp. Och börja inte att ifrågasätta vad Allah subhanahu wa ta'ala har gjort. För allt han har gjort är bra för dig. Och det är bättre för dig. Och om Allah subhanahu wa ta'ala älskar ett folk så kommer han att pröva dem. إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. Om Allah älskar att folk kommer han att pröva dem. Men yuridillahi bi khairan yusab minhu. Den som Allah vill gott kommer han att pröva med motgångar. Så man ska inte tro att motgångar betyder att Allah inte tycker om en. Utan wallahi, motgångar tyder på att Allah älskar dig. Mer. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han frågades vem har de hårdaste prövningarna. Han sa eller anbiya, profeterna. Sen de som följer dem. Ju mer de följer dem, ju mer prövningar kommer de att få. Eller ju hårdare prövningar kommer de att få. I en annan hadith sa al-anbiya, thumma al-ulama, thumma salihin. Och siddiqin. De lärda. Profeterna, de lärda. Och sen de sanningsenliga. Och de rättfärdiga. Att en person prövas i enlighet med hans religion. Om man är stark, prövningarna blir mera. Om man är svag, prövningarna blir svagare. Och vissa av salaf, det nämns en hadith, att Vissa från förr var gladare med prövningar än vad ni är i att få gåvor. Och vissa av dem prövade så hårt, hade inte sagt att de fick till exempel lopper eller löss. Och det tog livet av dem. Så mycket. Profeter dödades när de kallade till islam. Prövningar, eller hur? Vissa sågades i mitten för att lämna sin tro. Vissa hämtade man järnkammar och slet av huden för att de ska lämna sin religion. De hade sabr. Så det är prövningar. Och människan ska inte tro att prövningar är dåligt, utan det är någonting bra för människan. Och det tar bort synder. Och det höjer människan i nivå hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så människan ska uppmana varandra till tålamod. För tålamod, som profeten sa, som han sa, det är den bästa gåvan en människa kan få. Tålamod är den bästa gåva en människa kan få. Och om man kan ibland tänka att jag har svårt att ha tålamod, då ska du kämpa. Om man yasbir, yasbir Allah. Och kan man kall. Att den som typ övertalar sig själv om att ha tålamod, hela tiden kämpar, kommer Allah att ge tålamod. Så man måste kriga och man måste ligga i. Man får inte ge upp. Och sen beordrar de varandra med att visa nåd. وَتَوَالْصَوْ بِالْمَرْحَمَ. De har nåd, de har rahma mot varandra, de troende. Och det här är en mycket viktig egenskap. Som Allah subhanahu wa ta'ala också beskriver de troende med. Han säger att de är ashidda anil kuffar. De är hårda mot de otrogna. Ruhama'u bainahum. De är barmhärtiga mellan sig själva. Som troende visar barmhärtighet bland sig själva. Till mot varandra. Och har kärlek för de troende. Och profeten alaihissalatu wassalam, han sa: Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. De som har barmhärtighet kommer Allah att visa barmhärtighet emot. Har barmhärtighet mot de som är på jorden, så kommer han som är i himlen att vara barmhärtig mot er. Och denna hadith är autentisk. Och om någon vill någon gång, så kan vi gå igenom denna hadithen. Ni kan få kedja på denna hadithen. Jag har en kedja till profeten Muhammed s.a.w. på denna hadithen. Är någon som är intresserad? Ja? Ni får papper på det, inshallah ta'ala. I alla fall, i denna hadith så sa profeten alaihissalatu wassalam att de nådfulla kommer Allah att visa nåd emot. Har nåd mot dem på jorden, så kommer han i himlen ha nåd mot er. Så den troende måste ha rahma mot sina bröder och sina medmänniskor. Och hadithen bevisar också vart Allah är. Eller hur? Yarhamukum man fis sama. Det bevisar att Allah subhanahu wa ta'ala är över himlen. Inte att Allah är överallt som vissa tror. Utan hadithen bevisar att Allah är över hans skapelse. Och profeten sa också alaihissalatu wassalam: La yurham man la yurhamun nas. Att den som inte är barmhärtig mot folk kommer inte heller att få barmhärtighet. Och det här är en viktig princip i islam. Kama tudin tudan. Så som du är kommer du att få tillbaka. Även med Allah subhanahu wa ta'ala. Om du är generös, Allah kommer att vara generös mot dig. Om du är barmhärtig mot folk, Allah kommer att vara barmhärtig mot dig. Om du är överseende och förlåtande, Allah kommer att vara överseende och förlåtande. Så ha det här i åtanke hela tiden. Att tänk, Allah är mer barmhärtig. Jag vill ha hans barmhärtighet. Det var en man från Ben Israel som brukade låna ut pengar. Och han skickade sina söner för att samla in pengarna. Och han sa: om personen har det svårt, så säg att vi överser. Vi stryker hans skuld. För jag hoppas att Allah ska förlåta mig. Alltså förlåt hans synd. För jag hoppas att Allah ska förlåta mig. Och när han träffade Allah på domedagen, så förlät Allah honom. Han sa: jag är mer förlåtande än dig. Så man ska alltid ha det här åtanke. Förlåt, så blir du förlåten. Vi muslimer, vi vill inte att någon annan muslim ska gå till helvetet. Vi gläds inte åt andras motgångar. Det här är mycket fula egenskaper som vissa har. Som en man sa till mig en gång. Jag sa, profeten sa, Khawarij, de är helvetets hundar. Han sa, du och Bimbas i helvetet, inshallah. Vad är det här för något dua han gör mot sin bror? Säg, hadak Allah, må Allah vägleda dig. Och jag sa inte du i helvetet, jag sa khawarij, det är en hadith. Khawarij är helvetets hundar, det är en hadith. Så muslimer önskar gott för sina bröder. Jag önskar förlåtelse, jag önskar vägledning för mina bröder. Och vissa av ulema, när de dog, de sa också det här, att typ, du ska veta till folk runt omkring att jag förlåter alla. Allt som är mellan mig och dem, jag förlåter alla. De har baktalat mig, de har tagit mina saker. Jag förlåter alla. Jag vill inte att någon ska straffas i helvetet på grund av mig. Eller hur? Det är så vi ska vara. Inte att man är hård och man ska hämnas och jag hoppas han straffas och helvetet. Alla är hedi. Alla förlåter honom, alla vägleder honom och så vidare. Mellan dig och folk. Men det som är mellan han och Allah, om han gör bidda och sånt, det är ingenting som du kan förlåta folk för, utan det är mellan honom och Allah. Men det som är mellan dig och folk, kallas, han har baktalat dig, han har förtalat dig, jag bryr mig inte. Förstår ni? Alla är vägledda honom, alla är hedi. Vi sjunker inte till en sån låg nivå. Så man ska ha barmhärtighet mot folk. Det var en gång en man som satt hos profeten Muhammed alaihissalatu wassalam, Al-Aqara ibn Habis. Och profeten sallallahu alaihi wasallam pussade Al-Hassan eller Al-Hussein. Och denna man, han sa, vid Allah så har jag 10 barn eller mer och jag har aldrig pussat någon av dem. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam det här uttalandet, att den som inte är barmhärtig kommer inte heller att få barmhärtighet. Så att man måste visa barmhärtighet mot sina medmänniskor, mot barn, mot vuxna. Som han också sa, men lam yarham sariruna wa ya'rifu haqqa kabirina falaysa minna. Den som inte har barmhärtighet mot våra barn och känner till de äldres rättighet, han är inte från oss. Laysa minna. Så som muslim har man barmhärtighet mot barn. Man är inte hård och sträng och går och slår barn och så vidare, utan man är mjuk mot barnen, som profeten brukade vara alaihi wasallam. Och man känner också till de äldres haq, de äldres rättighet. Eller hur? Det kommer en äldre muslims man, du ger honom företräde, öppnar dörren, låter han gå in först. Om du sitter på någon stol, låt han sitta före och så vidare. Alltid respektera de äldre. Det är en mycket fin egenskap som vi också har i islam. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i slutet på den här versen, وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ. Sa'di, han säger, mot skapelsen, att man ger dem det de behöver. Man lär ut till den okunniga. Man ställer upp i att tillfredsställa deras behov ur alla aspekter. Man hjälper dem med det som har med religionen och deras dunja att göra. Man älskar för dem det man älskar för sig själv. Och man hatar för dem det man hatar för sig själv. Ulaika ashabul maimana. De som gör det här, det är de som kommer vara från folket av höger. Det högra sidans folk. De som är framgångsrika på domedagen. De som får ta sin bok i högra handen. Alla nämner i surat Al-Waqi'a, Wa kuntum azwajan thalatha. Ni kommer vara 3 sorter på domedagen. De troende kommer på domedagen. Det var 2. Människan kommer vara 3 sorter på domedagen. Al-Muqarrabun, Ashabul Yamin och Ashabul Shimal. Al-Muqarrabun, de som är nära Allah. De som skyndade sig att lyda Allah, som tävlade i att lyda Allah. De var snabba. Och Ashabul Yamin, de som gjorde det de skulle göra. Folket från höger sida, som får ta emot sin bok i högra handen. Och kommer tas till höger och tas in till paradiset. Och Ashabul Shimal, folket av vänster, som kommer ta sin bok i vänstra handen bakom ryggen och sen kommer tas in till helvetet. Så folk på domedagen kommer vara 3 kategorier. Ashabul Yamin, Ashabul Shimal och Al-Muqarrabun. Så Allah säger, Ulaika Ashabul Maymana. Det är de här som är högra sidans folk. För de gjorde det som de skulle göra. Det som Allah beordrade. De gav Allah hans rätt. Och människor deras rättigheter. Och de håller sig borta från det som Allah har förbjudit. Och det här är nyckeln till lycka. Och det är också dess igenkännetecken. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا. Och vad gäller de som förnekar våra tecken, alltså Koranen, profeterna och så vidare, de är den vänstra sidans folk. De kommer ta emot sin bok på vänstra, i vänstra handen bakom sin rygg. För de vägrade tro på Allah, profeterna, och gjorde inte heller goda gärningar. Var inte barmhärtiga mot folk och så vidare. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. Det är de som ska vara den vänstra sidans folk, och en sluten eld kommer att omge dem. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. Ej, denna eld kommer att stängas. Den kommer att förseglas med pelare från utsidan. Och de säger här att de kommer aldrig mer att se ljus. När alla har gått in i elden och elden är full, ingen går ut och ingen mer kommer in. Den kommer förseglas. Och man kommer stoppa pelare på utsidan och typ stänga igen den helt och hållet. De kommer aldrig mer att se ljus i all evighet. Och bara brinna och straffas i all evighet. Till skillnad från paradiset. Som är Mufattahatun al-Abwab. Den har öppna dörrar. För att det ska ge en känsla av frihet. Eller hur? Det är öppet, det är inte instängt. Kan gå in, kan gå ut. Det är öppet. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska ge oss hans eviga paradis. Och skydda oss från hans hårda straff. Och hans eld. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.